Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Grönqvist.
Jag som har läst mycket så historieböcker om just Afrika har ju bara sett hur det inte finns en liksom klar bild egentligen av vad som är Afrika.
Jag befinner mig på Nationalmuseum i Stockholm tillsammans med min svärmor.
Den där kommer från Nordenfalkarna.
Hon fick julklapp av mig att vi två skulle gå på museum en gång i månaden. Och då bara vi två, eftersom hon kan en massa kul saker som inte jag kan. Och det brukar leda till väldigt spännande och spänstiga diskussioner.
Och det är också porträtt i porträtt.
Den här dagen har vi tagit oss an 1700-tals måleri och vi stannar framför en tavla utförd 1775 av Gustav Lundberg.
Titta, här har den här vackra ramen.
Målningen med den vackra ramen föreställer hovtjänaren Gustav Badin. En ung man, runt 25, elegant, klädd i någon slags svart uniform med fjädrar på axlarna och en hatt med plym. Han sitter vid ett schackbräde och håller upp en springare i ena handen. Och han har ett vänligt, lite illmarigt leende och plirar lite förnuligt med de där snälla ögonen.
Jag har skrivit en bok om honom.
Men det är en grej som får tavlan stå ut här bland alla andra tavlor på människor från det svenska 1700-talet på Nationalmuseum. Gustav Badin är nämligen svart. Han föddes i Västindien och gav som present till drottning Lovisa Ulrika som en kul grej. Han var då i 10-årsåldern och som ett experiment valde hon att inte uppfostra honom för att se vilken effekt en sån civiliserad miljö som det kungliga hovet skulle kunna ha på den lille vilden. Det efternamn de gav honom avslöjade hur de såg på honom, i alla fall från början. För Badin, det är franska ungefär för gyckelmaka eller någon som talar tok. Men så småningom lärde han sig de rätta maneren, blev en del av gänget, berättar svärmor.
Jag tror att han var omtyckt på det svenska hovet. Har du läst om honom?
Nej, men jag ska intervjua om honom på tisdag. Om svensk svart historia.
Jag kände inte till Gustav Badin förut. Likväl är det uppenbarligen en del av vår historia. Beror det på att han var svart? Matt Levin har under flera år intresserat sig för svart historia och inte minst den svarta historien här i Sverige. När vi på vad vi vet lät svenska folket rösta på årets folkbildare 2023 så var det han som fick överlägset flest röster. Och det är inte så konstigt. Hans bok Svart historia har hjälpt många att upptäcka en del av vår historia som vi glömt bort, men också att se världsdåren ur ett annat, icke-vitt perspektiv. Vårt samtal kommer att spänna över många områden, från hur det svenska språket förändrats till hur den amerikanska svarta historien påverkar oss. Och vilket pris svarta afrikaner fick betala för svenska ambitioner att bli en kolonial stormakt på 1600- och 1700-talet. Innan vi börjar, om du inte redan följer podden, passa då på att göra det nu för att inte missa att lära dig om ämnen i kommande avsnitt. Och som alltid, du når mig på perspektiv@vadvivet.se med tips på gäster eller ämnen som du skulle vilja ha perspektiv på. Därmed är det dags för Amat Levin. Jag har hittat att det är runt 2011 som alla tycks eniga om att en ordet inte är lämpligt i svenska språket. Det finns förstås de som fortfarande då hävdar att chokladbollar ska kallas vad de brukade kallas, alltså det riktiga namnet och så vidare. Och det är intressant tycker jag, för 90-talet, då minns jag att ordet fortfarande, ett n-ord fortfarande gångbart och används. På 60-talet är det helt okontroversiellt. Vad är det som gör att vi slutar använda det ordet? För det måste vara en slags rörelse. Är det från afrosvenskar eller är det för att liksom woke-svenskar eller vad?
Jag vet, jag kan inte säga liksom till 100%, för jag tror dock att det är, mycket kommer väl från afrosvenskar själva. Alltså, när du säger 2011 så låter det så, för mig låter det så jäkla sent. För jag kommer ihåg att jag har pratat om det här under så himla lång tid. Liksom. Mm. Och jag tror att det har också att göra med då, som då afrosvensk i det här landet. När du får höra det ordet, n-ordet, det är ju alltid negativt. Det används aldrig, jag kan inte minnas att liksom folk har använt det neutralt om mig. Utan det har ju alltid satts ihop med ett annat ord, typ jävel eller, ja men du vet. Så att det har ju varit såklart, och det här är, jag menar, några av mina tidigaste minnen som är så här, du vet, när, när man var barn och man verkligen blev omskakad av någonting. Det är ju typ när det är ihopkopplat med just användandet av det där ordet. Alltså att någon kallade den för det, eller som förelämpning.
Men här synliggör vi direkt våra olika utgångspunkter. För jag minns det också då, som du beskriver, att det är liksom chockerande sent. Jag får nog erkänna att det var något chockerande sent som jag fattade att det var något annat än en färgbeteckning. Mm. Men jag är liksom vit, uppvuxen, medelklass, Skåne också.
Nej, spelar in.
Inte Sjöbo, utan Båstad. Men i alla fall, och det är, liksom, det är ju intressant att det, liksom, det kommer ju någonting till det. Och du som också har jobbat mycket med liksom orden har ju också en annan bakgrund i att också veta vikten av att välja ord. Mm. Medan jag uppenbarligen då valde ord som jag hade liksom som ärvt, kan man säga. Ett ärvt språkbruk. Att ja, men det där, vem jag ska träffa, hur ser han ut? Ja, men han är, och sen så används det ordet liksom som deskriptivt snarare än att det var någon slags negativt. Men det var ju ingen som pekade åt mig om det liksom.
Nej, precis.
Utan jag minns att det var någon gång som någon en svart kompis som poängterade liksom, vad är det du säger egentligen? Ja. Då hade jag flyttat till Stockholm. Okay. Så att det, ja, men då är det ju efter sekskiftet i alla fall. Liksom.
Ja.
Inte för att jag sprang omkring och sa det hela tiden. Men minst som en sån skamsköljning att liksom, har jag helt missat det här?
Ja, men absolut. Och jag tror att det där kunde jag ju också märka i att det skilde sig även i Stockholm, alltså när jag växte upp.
Mm.
Så för mig var det alltid förenat med någonting negativt. Jag visste att det där ordet använde folk när de vill förelämpa mig. Det var på riktigt min erfarenhet. Och de flesta av mina svarta kompisars erfarenhet också.
Mm.
Sen så när jag gick på gymnasiet och sådär, det var ju när jag började där. 2002 till 2005, då gick jag i en skola inne i stan. Och där var jag verkligen en av de ytterst få svarta. Men det fanns någon annan där. Mm. Och jag tyckte det var vanligare att de var liksom mer okej med det här ordet. Det var inte helt ovanligt kan jag säga att någon hade typ, låt säga att han hette Thomas. Och då kunde hans nickname vara enords Thomas liksom.
Mm.
Och det var han till synes okej med. Och för mig var ju det liksom såhär, vad i helvete är det här?
Ja, men för det
hur kan
också,
du gå med på att kalla dig?
Det finns ju också någonting om liksom att om du är svart så får du använda ordet.
Mm.
I alla fall i Amerika.
Mm.
Där man då tar tillbaka det på något sätt liksom.
Precis. Jag har ju alltid tyckt att det där, vi kommer kanske in på liksom lite mer om så hur mycket man inspireras av USA och så vidare. Men jag har ju alltid tyckt att det är lite löjligt när man i Sverige ska försöka ta tillbaka det där ordet. Man har ju hört det framförallt inom hiphopmusik.
Ja.
Så är det ju vissa som använder det där ordet. Och på liknande sätt som man skulle ha använt liksom N-ordet i amerikansk hiphopmusik. Mm. Och jag tycker det, liksom, det låter inte helt naturligt. I mina öron, det låter inte naturligt när man gör det på svenska. Vi har inte samma tradition av de här två varianterna. I USA finns ju det här, den klassiska uppdelningen där det är N-ordet om det slutar på ER eller om det slutar på A. Och är det A, då är det här lite mer slangiga sättet som svarta använder sinsemellan. Medan det där ER, det är liksom den klassiska sydstats liksom.
Just det.
Och vi har inte liksom de där två varianterna.
Nej, för det, kommer, det är någonting från det som att jag kan använda ditt skällsord för jag bryr mig inte.
Mm. Nej. Precis.
Jag skrev en ledartext i Sydsvenskan en gång som hade rubriken, tror jag, en av mina sista, som hade, så kallar mig gärna rasist. Och den anledningen, till, för min poäng i det var så här, för jag bryr mig inte vad du kallar mig. Du tittar på vilka handlingar man har. Att diskussionen upplevde jag då, 10-15 år sedan kanske, men att den hade som fastnat i det, som vilka etiketter vi får varandra. Liksom, okej, men om du blir kallad för nazist, det kanske beror på att du smyghajlar.
Alltså. Ja, men jag fattar.
Och det är någonting där, låt oss ta det amerikanska, om den här förlagan vi har hämtat. Där hade man ju colored på 60-talet. Färgad, sa vi i Sverige. Det kan man fortfarande höra faktiskt. På 1700-talet i Sverige pratade man om kulörta, vilket är ett väldigt skojigt ord, för att tänka så här kräftlikta på något vis. Och det var klart att det var kritiserat för att det utgår ifrån att det vita är normen. Men, och då pratar vi också om gula och röda och så vidare. Liksom. Eller bruna för den delen, vilket man också kan höra i USA. Och där är ju ofta så här, alltså people of color, och det kan man också höra folk här som har pratat om, jag känner att de är pock eller så här liksom.
Mm.
Men det låter ju ganska mycket som color, alltså samma.
Ja.
Vad är din tanke om det?
Jag kommer ihåg, jag har ju läst det här, alltså det här POC-uttrycket blev ju verkligen stort skulle jag säga under 2010-talet, då det gick liksom mainstream.
Mm.
Och jag kommer ihåg att jag har läst liksom den officiella förklaringen till varför det är en skillnad på colored och people of colored.
Mm.
Men helt ärligt så kommer jag inte ihåg den. Jag ska säga också att jag tror mitt intryck är också att det uttrycket har lite grann kommit och gått. Jag vet att det är många som menar att det är, så här, ja, men det är inte alltid jätteeffektivt att bunta ihop alla icke-vita i en grupp så att säga, för att det ser så himla olika ut.
Mm.
Alltså, både en person som har då bakgrund i Östasien och någon som har bakgrund i liksom Centralafrika är enligt det här uttrycket POC.
Mm.
Men de möter ju två helt skilda saker, två helt skilda fördomar. Så att det är inte, tycker jag, kanske jätteeffektivt. Och min upplevelse är verkligen att det också har minskat i användande de senaste par åren.
Mm. Under 2021 och 2022, efter dyningarna efter Black Lives Matter, så hade vi också den här språkliga revolutionen med att black stavas med stort B i en del amerikanska tidningar. Då helt enkelt för att synliggöra att det här handlar om identitet snarare än en färg.
Mm, precis.
Som att man kan vara nationalitet, som jag också då har helt enkelt stor bokstav i på amerikanska.
Mycket av problemen som vi har i de här diskussionerna kommer ju av att vi inte vet vad vi menar med våra respektive uttryck. Alltså att när man pratar om svart så ger du en identitet, inte en, liksom, en faktisk beskrivning av din hudfärg. Jag var på ett mycket så här boksamtal nu, apropå att jag har släppt min bok förra året. Och åker runt om i landet. Och då fick jag en sån fråga faktiskt från publiken när jag var i Kungsbacka, vill jag säga. Där någon frågade liksom, ja men du pratar om svart historia och svarta människor hit och dit. Men jag kollar på dig och jag ser att du har ju inte svart hy, din hud ser ju mer brun ut. Då kände jag bara så, men okej, var ligger nivån just nu? För att lyckligtvis hade då den här kvinnan en vit kofta på sig. Då kunde jag i alla fall säga, men alltså, du kallas ju också vit. Men du har ju inte samma hudfärg som din vita kofta, eller hur? Alltså, det, och då var det som att hon nämnde kanske så här, jaha just det, ja, jo men så är det ju faktiskt. Så att jag tror att det är mycket sånt där det kan grunda sig. Att vi inte alla, det är samma sak med rasbegreppet i Sverige. Att varför det är så himla läskigt i det här landet.
Mm.
Det är för att många tror jag fortfarande tänker på det biologiska, biologisk ras när de hör det ordet.
Ja.
Och det är ju inte det någon menar idag när man använder ordet ras.
Nej, utan vad menar du att man menar?
Återigen så handlar ju det då mer om en identitet snarare än att liksom vi skulle biologiskt vara olika raser som har typ olika färdigheter och olika skall, liksom mått och så vidare och så vidare. Det var ju så man såg på ras förr i tiden.
Mm.
Men det har man ju gått bort från. Så att det är ju bara mer det här med att prata om det ur ett socialt perspektiv nästan. Och vad innebär det att vara till exempel svart eller att vara hispanic? Vad får du möta i samhället? Det är ju det man pratar om snarare än att det skulle vara någon biologisk.
Och det är ju USA. Där har vi den. Där är ju helt sagt, vad du är hispanic och kit och sånt där. Då är det liksom här det är om en etniskt ursprung på något sätt och därför har jag med mig det här arvet, bagaget, erfarenheterna. Mm. Men i Sverige känns det som att vi bara stannar vid det. Jag tänker också på Jason Dektés bok och föreställning om En droppe midnatt. Den handlar också om det. Är han uppblandad eller inte och den rena rasen? Och det är ju så här, det där vill man inte gå nära alls.
Nej.
Men i USA kan de förhålla sig till det på ett annat sätt. Liksom. De kan ju vara som jag är half Irish, half Swedish, half American. Man vill vara rekupant, så det där det går ju inte ens ihop.
Liksom. Nej, men precis. Nej, men i Sverige, jag tror att vi är lite överdrivet rädda för det faktiskt. Framförallt ur ett liksom, hur vi mäter diskriminering och ja men bara att kunna prata om de här frågorna liksom rakt ut. Mm. För att i Sverige låtsas vi ju alla att vi är färgblinda. Det är ju en sån här grej som många tänker, ja men jag ser ju inte färg eller jag gör ingen skillnad.
Mm, just det.
Men allting pekar ju på att folk gör ju visst skillnad. Vi ser ju jättestora skillnader vad gäller liksom diskriminering i liksom bostadsmarknaden, till arbetsmarknaden, till och med inom vården.
Mm.
Att det sker diskriminering. Så att om vi alla hade varit färgblinda så hade ju den diskrimineringen inte funnits. Så därför tycker jag det bara är lite löjligt att sopa under mattan på något sätt.
Ja, jag tänker också den där, när du säger den färgblinda så kommer jag tänka på skämtet om färgblinda. Det är ju nämligen att om nu vi verkligen var färgblinda, det är som att säga till någon som är rullstolsbunden. Jag ser inte din rullstol, jag ser bara människan.
Precis.
Och så hämtar jag inte en ramp till dig för du kan inte komma in.
Eller som typ under liksom den feministiska rörelsen när man pratar om lika lön liksom för lika arbete. Så skulle män då svara, men jag ser inte kön. Så att, jag vet inte vad ni pratar om kvinnor här, att ni vill ha lika mycket. Jag säger inte kön. Alltså det är lite samma stuk, samma känsla som jag får när folk pratar så där i Sverige. Jag tror ju bara det är en motreaktion mot att vi en gång i tiden faktiskt har varit rätt så drivande vad gäller rasfrågor. Och att det där är någonting man kanske inte gärna vill kännas vid längre.
Nej just det, nej, men vi var ju väldigt så, det kan man ju gå på olika museer här i Stockholm och så. Ser man några exempel på när olika farbröder har varit i norra Sverige och mätt skallar. Och även utomlands faktiskt hade med sig som passa eller var, och måttband för att liksom ta reda på vad man då menade olika människor hade. Jag tycker det är intressant för att när man pratar om etnicitet och när man pratar om bakgrund i definitionen av afrosvenskar är enligt Forum för levande historia en demografisk kategori som inkluderar alla invånare i Sverige med någon form av afrikansk påbrå. Punkt. Det är inga procenttal, men däremot säger man att afrosvenskarna i Sverige är 180 000 personer. Bara 6% födda utomlands och 40% födda i Sverige, vilket alltså gör att 180 000 är ungefär lika många som kommer från Blekinge. Vilket jag tycker är en lämplig jämförelse. Men så kan jag tänka att det kanske är problematiskt att vi i Sverige inte mäter etnicitet.
Ja, men jag tror det på ett sätt.
Vi krånglar ju till det någonstans med utländsk bakgrund, föräldrar hit och dit.
Precis.
Men det fångar inte heller riktigt.
Nej, jag tycker inte det. Och men vi vet inte. Vi har ju massvis av konstiga liksom, sätt att mäta saker på. Vilka som räknas som en invandrare och inte. Liksom, så här, hur länge räknas man som en invandrare? Andra generations invandrare, tredje. Liksom mina barn nu. De kommer ju då vara då, tredje generations invandrare. Jag vet inte hur mycket det säger. Jag tror att det säger mer att liksom, min äldsta son har ungefär samma hudfärg som jag. Och förhoppningsvis så hoppas jag att han slipper möta några av de sakerna som jag har mött när jag växte upp i det här landet. Så jag tror, där tror jag att det snarare handlar om, han kommer ju kännas väldigt, väldigt svensk. Så jag vet inte hur effektivt det är att prata om just tredje generations invandrare. Däremot, hans hudfärg kommer ju göra att det blir skillnad, tror jag. Hoppas inte, men om jag ska vara krass liksom.
Ja, men det där egentligen säger du ju, gör du ju egentligen det där felet i begreppen att han kommer känna svensk. Som om att man inte kan vara svensk. Men du är lika svensk som jag, plus någonting, kan man ju också snarare säga liksom.
Men det är därför jag tror att just det här, de här uttrycken inte är så himla effektiva, andra generations, tredje generations liksom. När är man då, som finns, det, här, det är ju inte jag som säger det här första gången, men det är många som menar liksom, när har man vandrat klart då liksom? När ska det räknas som att man bara är? Och det är ju någonting som om man kollar på typ USA eller kanske till och med England, där de har, och jag menar, det finns ju tusen saker som de gör som är värre där. Men en sak som jag tycker de ändå har på något sätt lyckats med, de är ju alla amerikaner i alla fall. Det kan de ju i alla fall komma överens om. Och sen så finns det tusen problem efter det.
Sen tycker de att det finns dåliga amerikaner och goda amerikaner, men de är överens om att de är amerikaner.
Ja, och de kan vifta med amerikanska flaggan och så vidare. Jag vet att många, när jag växte upp och sådär, och så tror jag att det är fortfarande bland många då med invandrarbakgrund, att det här med liksom svenskheten, det var ju inte helt okomplicerat. Alltså framförallt när jag växte upp, då var ju 90-talet och då fanns det ju fortfarande skinheads på gatorna och sånt. Och de vevade med svenska flaggan och sådär. Och därför så blev ju svenska flaggan någonting nästan hotfullt för mig under vissa år. I att det där är, det är svårt att förklara. De enda nästan man såg som höll på med svenska flaggan så mycket var ju typ skinheads.
Ja, jag minns att det fanns en motvillighet att sätta ut svenska flaggor hur som helst. Utan det kunde vara på flaggdag, men i övrigt så ligger man liksom lågt.
Precis.
Sen har vi ju alltid varit positivt till att hissa skånska flaggan i min del. det är ju naturligt och helt utan några konnotationer såklart.
Ja, jag fattar.
men det är... Och sen apropå invandrarbarn, men att ta Bianca och Tiffany Kronlöf, det är inte så att man pratar om dem som andra generationens invandrare. Exakt. Utan man tänker antagligen att de är något finskt i bakgrunden, vad det nu är, men det skiter man i.
Ja, men så det är så tydligt att det handlar ju liksom, det vi egentligen pratar om är ju mer ditt utseende liksom. Ser du ut som vad vi tänker är en invandrare eller en icke-svensk, då placeras vi i det facket. Mer.
Jag är ju invandrare när jag är i USA och när jag läser på journalistskola i New York så har jag ju fått liksom folk som hört vad så outreach då från universitetet som säger så här, hej hej, och jag hör av mig från The Diversity Council. Och det tar liksom ganska lång tid för mig att förstå, de menar ju mig då. How's it going for you? Jag bara, nej, men jag smälter in rätt bra tycker jag. Och då hör jag ju folk av alla möjliga, som hudfärg och etnicitet i liksom min klass. Så inte det liksom. Men det bara, liksom, jag blir så uppmanad, men det är klart om jag är norm, vad hör du av dig till mig för liksom? Och här är 0800-numret, ringa till det där och... Sen klart har vi så en gender neutral toaletter så att liksom du får gå på den toaletten som du själv assignade till för den dagen och sånt.
Okay.
Och det där kan man ju lägga ganska mycket tankekraft innan man bara så här, alltså det kan man ju strunta i, för nu ska jag pinka hur någon annan vill, det är ju inte riktigt mitt. Men det är väldigt intressant att vara i den liksom amerikanska så här, de här funkar, vill bara följa upp lite grann. Just för det. Du ingår ju i och liksom. Jag fick ju stipendier också. Det har ju också varit stipendier som är kopplat till att se till att det ökar diversity.
Ja, okej.
Det blir väldigt liksom...
Ja, absolut. Ja, men jag tror att det...
Du sitter här mitt emot the face of diversity. det är någonting med synliggörandet som de är väldigt duktiga på och som är så främmande då liksom.
Ja, men precis. Jag tror att det är bara viktigt att hela tiden vara... komma ihåg någonstans att de här uttrycken och de här bestämmelserna som vi har kommit på, det är ju liksom vi som har kommit på dem och de är inte perfekta.
Nej.
Och de är föränderliga över tid. Alltså jag kan, apropå det här med invandrare och sådär i Sverige, så min före detta kollega Margret Atladotter som jag jobbade väldigt nära när vi var på tidningen Nöjesguiden, hon är ju faktiskt en invandrare för att hon har kommit till Sverige en gång i tiden från Island.
Ja.
Men sen så är hon vit och blond och ses inte på som en invandrare. Men alltså jag då som är född här har en större erfarenhet av att ses på som en invandrare. Så att, ja, jag vet inte. Det är därför jag tycker att det finns en poäng i att kanske inte låsa fast sig vid just invandrarbegreppet. Men sen också saker som när vi pratar om typ, ja men vilka som är vita, det har vi ju sett att det har förändrats genom historien. Vilka som har inkluderats i det vita. grupper som liksom irländare eller italienare som kanske förut inte sågs på som helt vita.
Nej.
Men som nu självklart gör det.
Mm, ja, irländare har nog alltid varit jättevita.
Ja, men de har ju varit det, men hur de har setts på, menar jag. Och sen
svart... Men har de också sett som mindre värda då? Är det engelsmännen såklart?
Ja, precis. Engelsmännen. Boven, gemensam nämnare, engelsmännen ofta. Nej, men även svarthet tycker jag idag är intressant. För att jag tror att vi i Sverige är ju återigen rätt så inspirerade av USA.
Mm.
Och vilka då som vi anser vara svarta. Och, men det man ska komma ihåg med USA är att de är ju, sticker ju ut, skulle jag vilja säga, väldigt, väldigt mycket i bland typ alla länder i form av att de är de som har utvecklat de här så kallade one drop rule, endroppsreglerna som de höll på med under slaveriet. För att USA var ju så himla så här, strikt med vem som är vit och vem som tillhör vilken ras hit och dit.
Mm.
Att man i USA kom på massa olika regler där de ungefär, det kunde vara... Har du en 16-dels så kallat svart blod i dig? I vissa stater kunde det vara en 32-dels svart blod.
Wow.
Alltså, hur...
Det är det här vi är inne på. Det är egentligen det som Jason pratar om i sin bok. Du heter med en droppe midnatt.
Och då är du svart om du har det. Det är liksom, är det en droppe, då är du svart. Men jag menar, en sån person då som i USA kanske ska se väldigt, väldigt ljus ut och som räknas som svart. Om den samma person skulle åka till Brasilien till exempel, där har de andra definitioner. Där skulle den personen räknas som typ mixad.
Ja.
Kolla på Sudan till exempel, där det har varit stora stridigheter under de senaste decennierna mellan vad man lite så här förenklat kallar då araberna från norr mot de liksom afrikanerna från söder.
Mm.
Och att det då ska vara liksom, då tänker man att de ska ha olika hudfärger och så vidare. Men där ser man ju att ibland kan det vara så att de som strider mot varandra, de kan se nästan likadana ut.
Ja.
Och där handlar det om huruvida du är svart afrikan eller huruvida det är arab. Det handlar kanske inte nödvändigtvis om din hudfärg, utan din liksom religiösa och kulturella övertygelse mera. Så att alla de här begreppen är föränderliga över tid och även geografiskt. Det tror jag man ska ha med sig.
Och att förstå att vi är fördomsfulla som fan i Sverige och att vi har det med oss. För jag har mött någon i Amerika som var, men också hade då mer än en droppe midnatt, men det var, personen var helt vit och identifierade sig som svart.
Mm.
Och jag hade så himla svårt att hantera det.
Mm.
För att liksom, och jag vet inte, kunde dela historien. Men det kändes lite så där som att man, ja, idag identifierar mig som den. Eller folk som är så här gender fluid. Så man får lyssna, okej, vad känner du som idag? Vad vill du kalla det idag?
Yeah.
Men jag insåg att jag hade otroligt svårt att liksom, ta den här personen på allvar. Det kändes som att det var lite practical joke.
Liksom.
Mm. Men det här var ju långa... Den här personen hade ju såklart en historia som var full av olika liksom motsättningar, och hon hade inte, eller han, jag glömt vad det var, men hade i alla fall inte haft det så lätt alla gånger. Och, men då hittat en hemvist i det här är jag, utifrån det byggt ut något. Ja, men jag bara satt där och kände mig som en idiot och fördomsfull och rasist och alltihop, för att jag inte kunde liksom processa det, för jag har aldrig varit med om det.
Jag hade ett annat exempel, en av mina närmaste kompisar, en svart amerikan då, som bor i Sverige nu. Han följde med mig till Gambia för några år sedan. Du vet, för svarta amerikaner är ju alltid, alltså, tanken på att komma till Afrika kan ju för många vara som en känsla av att nu ska jag komma hem, att liksom bli, nästan komma till det heliga landet, så att säga. Jag förstår det, att den känslan, men jag ville bara varna honom att så här, bara så du vet, så kommer de inte se på dig som svart här när du kommer hit. För du är västerlänning och då är man inte svart.
Mm.
Så jag ville inte att han skulle få den chocken, men det var verkligen så att när han kom dit att ingen såg på honom som att han var liksom svart eller definitivt inte afrikan. Det var en gång när vi var på ett hotell och en kvinna som jobbade på hotellet bar upp hans dotter. För de är så himla barnkära. Så. Och då började hans dotter gråta. Och då så satte hon ner flickan och sa hon maybe she's not used to black people. Så satt han där och bara, vad menar du?
Ja, men det där är min svåger är från Zimbabwe, och när han bodde i New York så kom det fram till honom och kallade folk på att honom och kallade honom då för brother. Han bara, jag är inte din bror.
Nej, precis.
För han hade inte alltid den konnotationen med sig heller. Vadå liksom, nej men vi är olika och nej, vad nationer. Ja, men det, du utsågs ju till årets allmänbildare 2023 för att du synliggjort en del av svensk historia med det här projektet Svart historia, som jag varmt kan rekommendera. Och tänk, det finns några saker här som är också ett annat sätt att beskriva det vi just har pratat om, hur liksom den svenska historien ju också är en svart historia, och svart historia kan vara svensk historia. Och du gör också en poäng i det, vi har ju pratat om det innan, men jag tycker den är värd att upprepas, varför det här är svart historia, varför inte är afrikansk historia?
Ja, just det. Se om jag kan dra det här på lite ett snärtigt sätt. No, men jag menar, Jag har bara märkt det själv, jag som har läst mycket så historieböcker om just Afrika, har ju bara sett hur det inte finns en liksom klar bild egentligen av vad som är Afrika. Självklart ur ett geografiskt perspektiv finns det, vi vet att det är kontinenten, men så här, kulturellt och lite sådär så gör folk skillnader hela tiden. Och i vissa historieböcker så är det hela kontinenten och i andra så är det Afrika söder om Sahara bara. Det man då menar som så här, kallar lite slarvigt kanske för det svarta Afrika.
Det mörka Afrika.
Precis,
för att använda man svarta diamanten,
exakt,
lingo.
Exakt. Nej, men jag var ju intresserad av att skriva om Afrikas, eller svarta människors historia. För det är den som traditionellt har varit allra mest undantryckt. Min erfarenhet är att när man gick i skolan och man fick lära sig någonting om Afrika så var det gärna då fokus på Egypten. Det var lite grann om Hannibal och Kartago och liksom hans fälttåg mot romarna.
Det
är en nordafrikansk historia som man får lära sig, vilket är, jag menar, det är jättebra också. Men jag ville då fokusera på den här historien som har fått minst uppmärksamhet. Och det i mitt tycke då är det svarta Afrikas historia. Plus då att skriva om svarta människors historia i andra delar av världen. Som Nord- och Sydamerika, Karibien, men även Mellanöstern. Jag har något kapitel i boken som är, handlar om Japan. Och sen flera som förklart som handlar om Sverige. Så det är den uppdelningen jag har valt att göra.
Ja, för det blir ju en inifrån historia snarare än utifrån historia. Det är inte en kolonial betraktare som är mycket av historieböckerna trots allt är. Eftersom det är ju skrivet av liksom... Här är, nu låt mig berätta lite grann om ett land som vi har koloniserat.
Precis. Och det ska man ju också ha med sig. Liksom, ibland har jag stött på sig, men varför är det viktigt att skriva en sån här bok? Varför ska vi känna till det här? Och jag tror att man inom... Väldigt länge, ända in på mitten av 60-talet, så var det ju liksom den vanligaste bilden inom så akademin och sånt som fanns om Afrika var att det inte fanns någon historia. Framförallt när det gäller det svarta Afrikas historia. Att de inte har gjort någonting av värde, de har inte åstadkommit någonting, vi har ingenting att lära ut om dem. Och jag tror att den där bilden, att den var så fast så pass länge, mitten av 60-talet är ju relativt nyss liksom, ur ett historiskt perspektiv.
Ja, ja.
Det tror jag har påverkat gemene mans... Alltså så här, lite slentrianmässigt har det nog påverkat de flesta av oss.
Mm.
Att man än idag går runt och träffar folk som så här, de vet ingenting om Afrikas historia. De tror att det i stort sett börjar, eller de antar att det börjar med typ slaveriet. Transatlantiska slaveriet. Eller liksom kolonialtiden och att, ja. Och då blir det ju den här effekten av att Afrikas historia skulle börja när europeer kom dit.
Jag var då på ett nationalmuseum och såg en tavla av Gustav Badin som helt enkelt är en svart kille som ges som present till det svenska hovet 1760.
Mm. Precis, det är ju den svenska drottningen Lovisa Ulrika som tar emot, som får den här pojken.
Vi kan bara pausa, det här ger vi varandra svarta barn.
Ja, precis. Nej, men bara det säger ju såklart någonting om statusen på den här pojken. Och han antas ju ha varit en förslavad pojke.
Återigen antas, för vi har egentligen ingen aning.
Nej, det är mycket i den här tidiga historien där man får verkligen pussla ihop saker. Eller där man har typ, man har vissa pusselbitar men man har inte hela pusslet så att säga.
Nej.
Så man vet att den här pojken kom, eller man, den bästa gissningen i stort sett är att han kom från en ö som heter Saint Croix, va? Som är en dansk, var en dansk koloni. Men man vet till exempel inte, är han född på den här ön eller hade han fötts i Afrika och förts dit och sen kommit till Sverige, det vet man inte liksom. Men ja, han gavs som en gåva till den svenska drottningen som tyckte att det här var väldigt spännande att få en sån här exotisk liksom, person. Och han fick växa upp i det kungliga hovet. Men det fanns liksom, precis som nu tror jag, det finns ju såklart olika trender vad gäller liksom barnuppfostran hela tiden. Som kommer och går, vadå, var tionde, var tjugonde år, någonting sånt. Och här så fanns det ju en trend som tror jag kom från Centraleuropa eller Frankrike-området. Som handlade i stort sett om att man skulle liksom låta barn vara barn. De skulle inte få så mycket regler. Man skulle låta dem...
Just det. Få... Det här är Rousseau och det gäller... Det kom, det i slutet av boken visade att det här gäller bara pojkar.
Okej.
Flickor ska såklart mallas in.
Ja, men...
någon jävla måtta får det vara på friheterna.
Viktigt att göra den skillnaden ändå. Ja. Nej, men där så kan man väl se att hon, drottningen, ja, experimenterade lite med den här uppfostringsmetoden på just den här pojken då, som hette Cochi, tror jag. Var det liksom hans ursprungliga namn då, som han hade när han kom till Sverige. Och det här fick ju honom att med tiden då uppfattas som jätte plump och jätte liksom ohämmad. Till skillnad från de andra kungabarnen som liksom växte upp då på vanligt strikt manier.
Han är typ lika gammal som Gustav III.
Ja, precis. Ja. Återigen då, man vet inte hans exakta ålder.
Nej.
Men ja, ungefär jämn gammal.
Mm.
I boken så citerar jag flera av dem som har kommit då på besök då till liksom hovet och sådär, som har ätit middag med drottningen och sånt, som har reagerat på just hur den här då svarta pojken typ för sig.
Mm.
Att han klättrar på bordet och svingar sig mellan stolarna och han kallar drottningen för du typ och sådär. De tycker att man kan urskilja ur de här gamla typ breven och arkiven att de tycker att det är lite spännande men också ganska chockerande och att så här, det här är ju verkligen någonting
annorlunda. Ses han som en pojke eller ses han som ett husdjur eller en apa?
Ja, det är väl kanske en mix av alla tre på något sätt.
Det är mycket snack om klänga och klättra.
Ja, men jag menar det. Det, hörs ju...
det är någonting med det vilda, det otyglade, det spännande liksom.
Mm. Och precis, och det, jag menar, han får ju, under den här tiden så fanns det ju såklart också redan den här bilden av Afrika eller svarta afrikaner som otämda och ociviliserade och barbarer och så vidare. Och att han då uppfostrades till att få, jag menar, man kan ju bara, alla ni som har lyssnat på det här och själva har barn, tänk om ni inte skulle ha gett dem liksom, några regler, om de fick göra precis som de ville.
Mm.
Då skulle de också... Tänk dig att försöka ha en liksom proper middag sen. Och så får de gå loss där.
Vi har nog också varit på middagar hos folk som faktiskt inte uppfostrat sina barn. Så vi kan också ha en uppfattning om hur det kan liksom kännas. Alltså det är helt enkelt också den här västerländska idéernas överlägsenhet. Alltså det kan väl civilisera en sån här pojke. Och bara en sån sak som begreppet civilisera för övrigt. Liksom.
Precis.
Det är ocivilt på något sätt. Liksom. Det är precis så man ser Afrika på den tiden. Det är en visthusbord, det är en gruva och så är lite urinvånare eller vildar som lever runt omkring. Och då får man liksom hantera dem snarare än prata med dem.
Man kan ju också säga att det är på den här tiden, liksom 1700-talet och 1800-talet, så var det ju en trend inom europeiska kungliga hov att man skulle gärna ha någon sån här som kom långt utifrån, en exotisk person. Det var vanligt även i det ryska hoven, kunde man se flera sådana exempel, i Tyskland också. För att det liksom sa att den kungligheten som hade en sån här då bekänt var berest och kultiverad och liksom världsvan och sådär.
Just det.
Så det var en trend då som de också...
Och det kan man också se, det finns också sådana möbler, man kan ju se små bord där det är någon svart bekänt som står så här. Liksom. Det är ju kopplingar den och det är väldigt... Jag kan tänka mig att det är också kopplingar till så här kuriosa kabinett. Titta, jag har plockat hem olika spännande saker från världen. Här har vi lite snäckor, här har vi koraller, här har vi någon konstig grej från Afrika. Och titta, här, här finns till och med en person.
Mm, ja, men precis. Den här pojken, han, i takt med att han blev äldre så fick han ju faktiskt börja få till slut någon form av utbildning.
Mm.
Och utbildades också liksom inom den kristna tron och så vidare. Och han döptes och fick då det här namnet som han är mest då känd som.
Mm.
Hur var det du uttalade det? Du hade ett bättre uttal tror jag än jag.
Gustav Badin, sa jag.
Badin.
Men det var, jag läste någonstans, men inte kanske åt dig eller någonstans, om att det här var kopplat till franskt uttryck.
Precis, badinage. Jag vet inte hur man säger det på franska.
Ja.
Men som betyder typ gyckel eller någon som är en skämtare. Mm. Och
så det är lite att säga så liksom. Inte en gurra, men lite skämt Gustav.
Ja.
Alltså det är lite så här, titta vad skojigt.
Precis. Men han levde ju ett långt liv och hade massvis av olika, jag menar, positioner inom och utanför hovet.
Vilket är helt rimligt om man är barndomsvän med Gustav III.
Ja, men precis. Och så finns ju då det här kvar, vilket är helt fantastiskt, den här målningen på honom. Där han sitter i de här adelskläderna. Det är verkligen en fascinerande bild på något sätt.
Ja, och det är någonting med att han spelar schack, jag glömde vilken symbol eller grej det var det. Men det är liksom, den hänger där bland annat och liksom, Nationalmuseum har ju många tjänster, men det är lite svårt att förstå kontexten.
Mm.
Svårt att förstå hur annorlunda det här är.
Precis.
Att det här inte är, det är lätt att de tittar på det. Ja, men vad skönt att de har representation bland de här gamla bilderna, för vi har bara sett som 8 salar med olika människor som har färger som kolrötter.
Mm.
Men det är ju inte det, utan Nej. Det är någonting annat. Liksom. Och han dog 1822 och tros ligga på Katarina kyrkogård. Mm. Återigen, tros ligga, det är lite oklart.
Precis, för jag vet så har man aldrig lyckats liksom lokalisera hans grav.
Nej.
Men det är där man tror. Och tyvärr så, han var ju gift för mig 2 gånger, men med hans andra fru så var det ett missfall och sen så ett dödfött barn. Så att han lämnade aldrig efter sig någon avkomma. Det hade varit ganska intressant att se om det hade funnits en sån liksom, linje inom på något sätt svenska kungligheterna.
Ja, hur det hade påverkat liksom. Och det kan man ju tänka att det borde ju funnits inom, jag menar, om det fanns här inom alla kungahus, så är det ju, jag menar, nu har ju vi de, Frankrike och England framförallt, har ju en kolonial historia på ett helt annat sätt, Spanien och Portugal, än vad vi haft här liksom. Mm. Men där har de ju hållits utanför de där kretsarna på något vis liksom.
Yeah.
Men de, alltså om vi backar lite, så Sverige är ju då en kolonial nation kan man ju säga, eller har i alla fall koloniala ambitioner. Yeah. Vi hade ju slaveri, säger vi, är alltid nöjda med att det avskaffades 1300-talet. Och det är ju för att vi, vikingarna hade ju mängder av slavar.
Yeah.
Eller trälar som vi kallar dem. Alltså stora, stora mängder hade man. Men det är drottning Kristina som samma år som hon kröntes säger, javän, Svenska Afrikakompaniet 1650, kör igång.
Mm. Precis, och det här som du säger med 1300-talet, att vi förbjöd slaveri, det var ju inom svenska landgränser. Men sen så vad som händer på andra håll, där var det lite mera, ja, hur man ville. Så att
och det
säga.
Var med slaveri av svenskar.
Ja, men precis.
Och, för då var ju Sverige varit ganska stort efter det, och då tror jag att vi också gärna kunde liksom bunta ihop folk lite hur som
helst. Ja, precis. Ja, men så att... Sverige, precis som, ja, jag menar, mitten av 1600-talet, det var ju den transatlantiska slavhandeln i full gång, och det var ju väldigt lukrativt. Det här var ju en slavhandel som, till skillnad från många andra slavhandlar genom historien, verkligen vilade på någon slags kapitalistisk grund, där det fanns otroligt stora pengar att tjäna. Andra typer av slaveri har ju varit mycket då fokuserat på saker som status. Att om du är, låt säga, en rik person, så är det statusfullt att du ska ha massa förslavare under dig. Men det kanske inte handlade nödvändigtvis om att de skulle producera så himla mycket åt dig. Och, men, det...
men precis, det vi pratade om romarriket, vi kan prata Egypten, där man hade liksom tjänstefolk.
Precis.
Och de kändes jämlika, som absolut inte var det. Man kan lika gärna handla med oxar som med folk i Afrika.
Precis. Och man tjänade ju enorma pengar på det här, och det var ju portugiserna som var de första att börja med den transatlantiska slavhandeln, men det var ju många andra europeiska länder som följde efter, och de här stora, de största var ju Storbritannien och Frankrike och Spanien och så vidare, men även mindre nationer som Danmark, Nederländerna och Sverige gjorde då ett försök. Och det man gjorde var att genom då Svenska Afrikakompaniet så fick man tag på en bit mark i ett ställe som idag heter Cape Coast, som ligger ungefär 3 timmar från Ghanas huvudstad Accra.
Mm.
Idag är det en ganska liten stad liksom. Mycket
det är det som heter Guldkusten i Försvunna diamanten.
Ja, men precis, precis. Och det var ju så att de här trakterna blev ju kända utifrån vad det var de, vilken som var den största exportvaran innan, kan man säga, handeln med människor verkligen tog fart.
Mm.
Så liksom, vi har ju Elfenbenskusten som fortfarande heter så, för att det var mycket elfenben där. Det fanns det som var i typ Liberia, så där kallades för pepparkusten, för det var en viss slags peppar man handlade med där. Och sen guldkusten, för att det som idag är Ghana, där fanns ju enorma mängder guld, som var det som ursprungligen drog portugiserna till den här regionen. Men ja, ja, med tiden så var det handel med människor som blev ännu mer lukrativ. Och Sverige tog över en, liksom en liten holländsk handelsstation, och så byggde man ut den till ett litet fort som man då döpte till Karlsborg. Och härifrån så hade man det som sin bas då, till sin koloni som man döpte till Cabo Corso. Och så var ju ambitionen att här ska vi handla med, alltså dels guld och elfenben och allt sånt, men också med människor.
Mm.
Och man gjorde också det.
För fortet är ju designat för liksom att förflytta människor.
Fortet står ju kvar, och nu är det utbyggt en hel del, för att det var ju massvis av olika nationer som har ägt fortet efter Sverige. Och det har byggts ut i liksom olika former, men jag besökte ju det. Jag har besökt det 2 gånger, och det är ju väldigt fascinerande att gå där. Det är ju jättefint fort. De har renoverat det för inte så länge sedan. Så på ytan är det ju jättefint, och man kan gå upp i tornet där guvernören och officerarna bodde. Och där är det ju fina trägolv och stora fönster och havet utanför, vajande palmer. Men sen så under då, man går ner på borggården, och sen så går man en trappa ner. Och då kommer man till katakomberna där människorna hölls fångna. Och där är det ju...
Ja, jag tycker man ska alltså betona det här, för vi har pratat om det här någon gång innan också, liksom den där, alltså att en sak är att vi har en borg, och sen har vi liksom hålor under källar, vi ska förvara saltat kött och bara 17 kanonkulor, vad nu vi har. Och sen så stuvar man in folk man tycker är dumma i något fängelsehål en stund. Det är ju en sort liksom. Men här är det liksom, det är gjort, det är designat för att här ska vara mycket människor. Sen har vi den här trånga gången ut så att de inte kan rymma många på en gång. Och sen kommer vi vidare på samma sätt som att vi kan förfasas över koncentrationslägerna som är också är designade att liksom ta död på människor rätt kvickt. Så är det här också en, liksom en effektiv planlösning
Det, men det var det ju absolut. Och jag har ju aldrig varit besökt något sånt här koncentrations... liksom, läge, men av de beskrivningar jag har fått från andra som har gjort det, så kan jag känna att det är nog liknande känslor man får, för att när jag gick i de här gångarna och katakomberna så ser man ju, alltså det känns som att någonting fortfarande nästan sitter i väggarna på något sätt. Man kan ju se i väggarna liksom märken från att folk har försökt hugga sig ut, och man förstår hur jävligt det måste ha varit, för att det här är ju hålor där uppemot 1000 människor kunde stängas in. Kolsvart. Nu när jag var där, då fanns det en glödlampa i taket, men på den tiden så fanns det ju inget. Det enda ljusinsläppet var ett litet, litet fönster som var placerat så pass högt upp på väggen så att man inte skulle kunna ta sig ut. Och sen den här tropiska hettan då, som det är konstant 30 grader liksom. Och man går i de här gångarna och man svettas ju ihjäl bara 5 minuter. Och så tanken på att vara instängd där i månader i väntan på att ta sig ut till de här slavskeppen och sen utsättas för den här otroligt jävliga färden över Atlanten. Det är ofattbart verkligen. Men jag menar, jag har velat skriva om det här, inte för att på något sätt påstå att Sverige var en lika dum slavhandlande nation som alla andra, för att om man bara kollar på mängden människor så är det ju bara en bråkdel som Sverige har stått för. Jag tror att i Cabo Cor så pratar man om typ 1000 personer. Och jag menar, vissa av de här, England och Frankrike, där pratar man ju om miljontals människor, så det går ju inte att jämföra. Men däremot tycker jag att det är intressant att påpeka att anledningen till att det blev så få var ju inte för att Sverige hade bättre liksom moral än andra länder, utan det var ju att Sverige inte var så bra på att vara den här kolonialmakten i Västafrika. För man förlorade den här kolonin efter bara 13 år. På grund av att det var den här konkurrensen mellan europeiska nationer. Så att, man stred ju med danskarna, man stred med engelsmännen, holländarna.
Så man hade gärna exporterat mer om man bara hade varit en duktigare slavhandlare.
Ja, men det får man ju verkligen anta, för att exporten fortsatte tills man förlorade fortet. Så att man bara sätter ihop 1+1 så kan man tänka sig att den bör ha fortsatt om Sverige lyckades behålla den. Och jag tycker ju alltid att det har varit så intressant att i en skolgång så där så nämns, jag vet inte, det kanske har förändrats nu, men när jag växte upp så var det ju, det här är ingenting som jag någonsin hörde om i skolan. Att Sverige faktiskt hade...
Nej, jag är lite äldre än dig, men jag hör verkligen inte någonting om det. Utan det är liksom i efterskolan man hör talas om att Sverige också hade liksom en koloni, och det är ju 100 år senare typ som vi börjar med i Västindien då.
Precis. Och det tyder ju också på att det inte var, att man såg ju inte att det var fel på slavhandeln i sig. För som du säger, 100 år efter att man förlorade den här Cabo Cor, så börjar man igen i Saint Barthélemy i Karibien. Som var ju då ursprungligen en fransk koloni som man tog över. Och som tyvärr, eller vad man ska säga, hade problemet att det inte var någon bördig jord här. Så till skillnad från platser som det franska Saint-Domingue, alltså dagens Haiti, där man kunde breda ut de här jättevidsträckta fälten av sockerplantage. Så kunde man inte direkt odla massa saker här. Utan det man gjorde på Saint-Barthélemy var att omvandla det till en frihamn. Och det var ju jättevärdefullt, för att det här var en period när europeiska länder konstant låg i krig med varandra. Frankrike och England stred ju liksom hela tiden. Och de här krigen, även om de utspelade sig mest i Europa, så spelade de ju över i kolonierna i Karibien också.
Man säger ju, alltså någonstans skulle vi idag kunna säga det, att alltså istället för att man förflyttar sig i värdekedjan, istället för att samla in och sälja råvaran, så försöker man hjälpa andra som handlar med råvaran. Alltså hoppa ett steg. Okej, ni har tagit de som överlevde över Atlanten. Låt se till att ni kan handla dem, att ni kan handla med varandra och liksom i på civiliserat sätt. Det var en ganska bra deal där. Alltså det är 1790, det pågår 25 år någonting som det är helt okej. Och sen kommer ju så Napoleonkrigen då. Och då har vi ju kontinentalblockaden, hör man ju om. Och det är ju ganska intressant, för att det är alltså då fransmännen som helt enkelt vill blocka brittiska varor från Storbritannien eller från brittiska imperiet att komma från de brittiska öarna eller överhuvudtaget komma in i Europa. Och då lägger Napoleon och håller på liksom. Och det där är ju bra. Alltså flera svenskar tjänar rätt mycket pengar på att smuggla förbi de där. Inte minst var Danmark blockerat på något sätt. Jag vet att det fanns några familjer i Helsingborg som tjänade grova pengar på det här. Men det är också det man vill blocka, är ju kolonialvaror. Och kolonialvaror är alltså råvaror från länder med tropiskt eller subtropiskt klimat, som kaffe, socker, kakao, te, ris och kryddor. Och det är intressant att tänka på det, liksom, om vi pratar om det koloniala arvet. Att bara beteckna det som kolonialer från kolonin, det kan man fatta. Men du hittar ju fortfarande på ICA skyltar. Vadå, kolonial.
Den är, ja, precis, den smakar sådär. Nej, men ja, exakt. Så det gick ju bra för den här kolonin under rätt många år. Och sen så kan man väl säga att den förföll till slut på grund av liksom utvecklingar på världsarenan.
Mm.
Att när de här krigen var slut och sådär så blev det inte lika lukrativt att ha den här frihamnen längre.
Exakt, vi skiter den och vi kör direkt istället.
Ja, vi vet att vi ska prata om boktips senare, men jag kan slänga in den här redan nu. Det är ju, för de som vill veta mer om just svarta, som Saint Barthélemy, så finns det en bok av en historiker på Uppsala universitet som heter Fredrik Thomasson. Han skrev boken Svarta Saint Barthélemy, som jag tror kom ut i samband med min, strax innan eller strax efter. Och den är skitbra, för att den gör verkligen en jättegrundlig redogörelse för hur det såg ut där.
Mm.
Och skulle jag vilja säga, den väldigt, sätter fokus också på hur det var för den svarta befolkningen. Jag tycker tidigare forskning har kanske varit mer koncentrerad kring hur det var för de svenska kolonisatörerna där.
Mm.
Vilket såklart också är viktigt. Men nu får man en bild av hur det var för de förslavade. Och det som jag tycker skiner igenom är ju att man som förslavad person, alltså det verkar inte spela jättestor roll om din herre var en fransman eller britt, portugis eller svensk. Alltså behandlingen du utsattes för var i stort sett snarlik.
Men då säger du också att det kanske finns en föreställning om att vi, hello, I'm from Sweden and we like black people på något sätt. Alltså det skulle vara hyggligare.
Ja, men jag tror att vi i Sverige har ju en rätt bra självbild i många gånger. Alltså vi vill gärna tro att vi är världens, jag brukar säga det, men jag nämnde min amerikanska vän tidigare, där de amerikaner har ju den här patriotismen som verkligen, du vet, sitter på ytan och som är så himla in your face.
Ja.
Men jag tycker vi i Sverige kan ha en patriotism som liksom är lite mer så här under ytan, att vi kanske inte säger det utåt så mycket, men vi tror innerst inne att vi är världens bästa land och att vi är, har inte hållit på med såna här hemska saker som alla andra har gjort.
Nej, just det. Och tyvärr finns det ju data som backar båda två, alltså vi är ju ett väldigt bra land.
Mm, absolut.
Men vi har ju inte heller, vi har inte varit Guds bästa barn. Och det är så det ju alltid historien när man beskriver den liksom. Den danska kungen Christian Tyrann, som vi kallar honom, heter absolut inte det. Han heter, säger man Christian på danska, inte Christian. Och sen så heter han inte det. Det finns ju storyn om att han skulle heta Christian den goda, det har jag inte koll på. Mm. Men det är ganska intressant att bara, men det är ju en, alltså alla heter, danska kungen heter Christian. Men ändå, liksom att vi vänder och vrider på det. Det är alltid till vad som är vår national, hur vi ser på det.
Precis. Nej, men det är klart, jag menar, jag håller ju också med om att Sverige är ett fantastiskt land. Men jag tror att vi, ibland vill man använda det till att på något sätt låtsas som att vi inte behöver ta itu med de problemen som faktiskt finns. Alltså bara för att vi ligger långt fram vad gäller jämställdhet till exempel, så betyder ju inte det att vi är helt jämställda. Och det är den, lite den...
Ja, men vi är historielösa också på något sätt. Att nu är vi här, jämställt, nu är vi färdigt med det liksom. Det finns ju många unga killar idag som tycker att jämställdheten gått för långt eller att feminismen är onödig. För att vi är ju jämställda, inga konstigheter här.
Ja.
Och jag kan nog se att det är väl samma sak när det gäller liksom att om du har en annan hudfärg, ett annat ursprung än att varit här i 4 generationer, så är det ju också liksom, nej men det är inget problem.
Mm.
För att jag inte ser det, för att jag ser ut som jag gör. Men, och då ignorerar man att någon annan med någon annan utseende eller någon annan bakgrund kunde göra det på ett annat sätt. Alltså, det blir lite banalt i det, men jag menar, det är ju det som har blivit din uppgift att poängtera också, att visa på att så här ligger det till.
Mm. Precis, och igen, jag gör inte det för att säga så här, men Sverige var minst.
Men har du lockats att köra pekpinnar?
Nej, jag tycker inte det behövs så mycket av en pekpinne. Det här är ju bara att liksom redogöra, alltså att föra saker till protokollet. Sånt som har hänt, att säga att det här har hänt.
Mm.
Men tyvärr...
Du är mer kameral än aktivist. Jag vill bara lägga till.
men det intressanta tycker jag ju är att när man ser ut som jag gör, jag tycker att det finns en tendens att de enda som anses vara objektiva, det är liksom vita män. De anses att whatever de tycker och whatever de för fram, så är det någonstans neutralt och objektivt och liksom tillrättalagt. Medan är du typ kvinna, är du svart, är du någonting annat, då tänker folk hela tiden att du drivs av den här liksom aktivistiska kampen.
Mm.
Och jag menar, när jag lägger fram att så, ja, Sverige hade den här kolonin, det är inte någon aktivistisk kamp det. Jag säger ju bara vad som faktiskt har hänt.
Uh-huh.
Folk vill gärna lägga den stämpeln på en, oavsett.
Hur hade den tagits emot om, man hade, om jag hade gett ut den, tror du? Eftersom jag har tweet-kavaj idag.
Nej, men jag vet inte, men som sagt, Fredrik Thomasson gav ut den här Svarta Saint Barthélemy, den har tagits emot väl vad jag har sett.
Ja.
Jag vet att det finns ju de som tycker att, men vadå, man ska vara liksom, man kan inte skriva en sån här bok om man själv inte är typ svart. Och jag vet inte, det håller jag inte med om, utan jag tycker att det viktigaste är innehållet och liksom kunskapen som förs fram.
Mm.
Men återigen, sen tror jag att vissa av den här, jag tror att du, hade du gett ut en sån här bok, då hade du inte fått liksom en aktiviststämpel på dig. Det tror jag inte jag.
Nej, det hade jag absolut inte fått. Utan då har jag ju bara redogjort för sakförhållanden.
Liksom. Så det där är ju en sån intressant grej med tanke på att vi inte ser färg i det här landet. Men ändå så blir det den typen av...
Jag har nog dessutom kunnat trycka in rätt mycket mer spekulationer. För den är ju rätt torr.
Ja, och det är ju medvetet för att jag vet att om jag håller på med spekulationer eller lägger in för mycket, då kommer den ju till och med avfärdas. Liksom. Så att jag har ju känt att jag måste hålla den väldigt torr för att just undvika det där problemet på något sätt.
Men då är det ju också det som ligger liksom i lockelsen, att man får en Instapost i taget eller man får liksom ett avsnitt i taget av din podd eller så här, liksom. Det blir ju någonting annat.
Mm.
Att det inte är färdigt. Låt mig berätta storyn i 100 poster utan att det pågår liksom,
just det,
hela tiden.
Mm.
Alltså om vi tittar på dagens afrosvenska, den moderna historien, svarta historien i Sverige. Det är 60-70-talet va? Och det är rätt mycket folk från Ghana, Gambia.
Mm.
Vet du varför de kom hit?
Gambia är det ju framförallt, om man ser till förhållandet av Gambias invånarantal. Liksom, att Gambia är så himla litet land. Det är bara 2 miljoner idag. Men ändå så är det en av de största, eller om inte den största gruppen från Västafrika som befinner sig i Sverige.
Ja.
Vi har ju idag i Sverige, om vi pratar om afrosvenskar och sådär, så kommer den ju allra största gruppen från Östafrika. Alltså Somalia, Eritrea och Etiopien. Och det har ju mycket att göra med liksom... de krig och konflikter och sånt där som har utspelats där. Precis.
Mm.
Men alltså de från, som har kommit mycket från Gambia, det är ju en tidigare, de kom ju tidigare. Och de första började ju komma där på 60-talet. Det här är ju det som jag skrev om i min första bok som heter Slumpens barn, som utforskar just den här kopplingen mellan Sverige och Gambia.
Mm.
Och det visar ju sig vara att man kan ju peka på två svenskar som har varit väldigt betydelsefulla här. Den ena är Bertil Harding som var en charterpionjär kan man säga. Han var den som populariserade Kanarieöarna som ett resemål på 50-talet. Och när han var klar, kände han, med Kanarieöarna, så ville han då hitta ett nytt resemål. Och då var han i Senegal och scoutade kan man säga. Kollade runt massa hotell, kollade hur skulle det här landet passa. Och lite av en lång story, men han råkade helt enkelt köra fel. Gambia ligger inuti Senegal och han skulle köra från norra till södra Senegal och då måste man korsa Gambia, men han råkade då ta en fel sväng helt enkelt och köra liksom österut, längs med Gambia, eller västerut menar jag, och tills han då kom till Atlantkusten och kärade ner sig i landet helt enkelt. Han tyckte det här var ett jättevackert land. Fördelen med Gambia till skillnad från Senegal är att man i Gambia pratar engelska, för att det var en engelsk koloni, till skillnad från Senegal där man pratar franska. Och han tyckte det här är ju också bättre då för svenskar. Det här är ju 1965, precis när Gambia har blivit självständigt, och det här är ju en revolution liksom, att kunna flyga svenskar så här långt. Alltså på den här tiden, charter var ju relativt nytt. Att ta sig till Spanien kunde vara jättekrångligt.
Mm. Det var 2 eller 3 mellanlandningar vet jag, från Sverige till Spanien.
Precis, så tanken på att liksom ta sig till Afrika söder om Sahara, det var ju någonting så här, världens nyhet. Som sagt, mycket av min bok handlar ju om just det här, men han lyckades sy ihop det här liksom, resepaketet och flyga svenskar dit då, redan 1965, och det var ju de första turisterna kan man säga som kom till Gambia.
Ja.
Till och med England då, som var kolonialmakten, de hade ingen turism dit. Så på den vägen var det ju, och sen några år senare så fick han ju sällskap av en annan svensk som heter Britt Wadner. Som var en så kallad radiopirat.
Just det, Radio Nord.
Radio Syd faktiskt.
Just det, Radio Syd.
Nord var en av hennes konkurrenter. Ja.
Just det, för det är Malmö.
Just det, precis. Någonting
annat här borde jag kunna.
Så Radio Syd, det var ju i Sverige på den här tiden en radiomonopol, men det fanns de som trotsade radiomonopolet och hon var en av dem. Och sände radiofonen en liten båt i Öresund.
Mm.
Och det här var ju en, under perioden var ju det här långt mer populärt än liksom Sveriges radio.
Ja, för Sveriges radio var jättetråkigt.
Och hon var först med att intervjua Beatles och Rolling Stones och allt. Hon var ju en skitspännande person. Men, för att dra en snabb version här verkligen, hon drevs till slut bort från Sverige kan man säga. Och hamnade i Kanarierna, sen i Gambia. Och där kunde ju då svenskar på slutet av 60-talet kunna komma och flyga till Gambia och väl på plats i Gambia höra liksom radio på svenska. Det blev ju liksom ett jättepopulärt resmål 60-70-talet. Delade i sin tur till att många gambier kom hit också.
Just det.
Fanns inte samma regler för visum och så vidare, utan betydligt, kunde du bara köpa en biljett och komma till Sverige.
Jaha, så var det också så. Det var inga begränsningar på det
sättet. Nej, så att ja, det är på den vägen. Sverige och Gambia har en rätt lång historia tillsammans faktiskt, förhållandevis.
Tre böcker, vi kommer länka såklart till din bok Svart historia och även till Slumpens barn i det här. Men tre böcker som annars inspirerat dig eller påverkat dig? Du nämnde Fredrik Thomassons bok, har vi noterat.
Ja, The State of Africa är en jättebra bok av en journalist och historiker som heter Martin Meredith. Den har varit en inspiration för mig. Den handlar i stort sett om det postkoloniala Afrika. Vad har hänt sedan Afrika blev självständigt? Vad har gått rätt och vad har gått fel? Mm. Den är en riktig tegelsten. Jag tror den får... Det är säkert dubbla min, men den är jävligt...
Din är 500
tid. Ja, precis. Men den är jävligt gedigen. Jag kan också tipsa om Kung Leopolds vålnad, heter den väl, va? Jag tänker att jag håller mig till det här svarthistoria-temat, mm. när det vi har pratat om. Som är skriven av en journalist som heter Adam Hochschild, tror jag. Och det är ju den boken som gjorde det känt, liksom det belgiska arvet i det som idag är Kongo. Mm. Med kung Leopold och jakten på gummi och de i stort sett 10 miljoner kongoleserna som strök med i den här hetsen då på att tjäna pengar. Mm. Ska vi ta en svensk bok kanske? Johannes Anyurus, En storm kom från paradiset. Men när man skriver om historia så pratar man ju ofta om så här jättestora och komplicerade skeenden. Men det är ju hela tiden såklart människor, individer som påverkas av de här stora skeendena. Och den här boken handlar om precis det. Han skriver ju om sin far och det är en östafrikansk konflikt som är som bakgrund på något sätt och som handlar om hur hans fars väg till Sverige kan man säga.
Mm. Strålande. Ja. Tack snälla för att du bidrog med ditt perspektiv.
Tack att du fick komma.
Du har hört Amat Levin som utsågs till årets allmänbildare 2023. Nu undrar jag förstås vem av dina vänner som du tror skulle gilla att höra dagens avsnitt om svensk svart historia. Använd dela-knappen här i appen för att skicka till dem och hjälpa dem att lära sig något nytt. Att fråga en kompis eller få tips av en kompis är ju ett av de vanligaste sätten man lär sig nya grejer på. Så de blir säkert skitglada över att du hör av dig. Producerare för det här avsnittet var Andrea von Essen. Klippningen stod Jens Bax för och mixningen är gjord av Stray Dog Studios. Nästa gång för att lära något annat, då ger det perspektiv på ett aktuellt ämne. Vi hörs då.